Jag välkomnar er till detta något annorlunda freakshow. Jag hoppas ni har överseende med det. Vi hade ett inspelat freakshow denna vecka där vi, jag och Jakob Ökvist som vanligt gick hårt åt diverse kändisar, som vi alltid gör. Men jag och Jakob tog gemensamt beslutet att stoppa det avsnittet i någon slags behållare för att nu istället göra så här. Det har gått, när jag spelar in det här, lite över ett dygn sen vi nåddes av beskedet att vår radiokollega och vän Adam Alsing har gått bort, 51 år gammal. Och Adam gästade oss på Freakshow en gång i maj förra året. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på det alldeles strax. Men jag ville bara ta tillfället i akt innan dess och säga några ord om Adam. Och jag vill redan nu flagga för att min sorg och min saknad, den är ju då baserad på att vi jobbade väldigt tätt ihop de här senaste 2 åren. Och jag kan bara då ställa det i någon slags paritet, för jag, det här drabbade mig väldigt hårt, hårdare än jag kunde föreställa mig då när jag fick det här beskedet, även om jag visste att Adam hade varit krasslig de sista veckorna. Och jag hade kontakt med Adam hela tiden egentligen, men sen fick jag då höra att han hade lagts in, och sen fick vi då beskedet i veckan att han hade gått bort. Men jag drabbades väldigt hårt av det. Men jag vill bara då flagga för att jag kan inte ens föreställa mig hur det då känns för vänner och kollegor som har jobbat med honom i flera decennier, och framförallt då för Adams familj, hur de måste känna. Det är ju givetvis, det måste ju såklart vara fruktansvärt, såklart. Och Adam pratade väldigt ofta om sin familj, hur stolt han var över dem, och pratade mycket om sina söner. Och det vet man ju själv som förälder, att man vill ju inte skryta, så, men man kan ju ändå inte låta bli att skryta lite grann. Alltså man kan ju inte låta bli att nämna vissa framgångar och så som ens barn är med om. Och så var även Adam, man pratade mycket om sin familj. Så framförallt så går ju tankarna ut till dem då. Min personliga relation till Adam Alsing var egentligen att jag växte upp med honom, som nästan, det känns som att alla har gjort i min generation. Han hade sin talkshow på TV3. Han var i radion, han var liksom alltid en sån figur i medierna. Sen för 2 år sedan så fick jag då möjlighet att jobba med honom i ett radioprogram som heter Energy Morgon. Och först där så var Adam, han kom in då varje dag och gjorde sin frågesport Vinn Adams pengar, som var hans kännetecken då, när han skulle tävla. Det var 10 frågor och så fick en lyssnare ringa in och så skulle han tävla. Och Adam vann i stort sett alltid. Jag var med då på de här 2 åren att han förlorade kanske 3 eller 4 gånger. Men i stort sett så var han ju då i sitt esse här. Hans stora allmänbildning kom väl till pass, och han krossade sina motståndare på ett härligt och hjärtligt sätt, så som Adam var. Och i början så var det då så att Adam kom in och gjorde den här tävlingen. Men sen så var det så då att den som sände programmet Ordinarie fall, han var borta några veckor, och då kom Adam in som vikarie. Det var förra påsken, ett år sedan. Och direkt då när vi sände ihop, jag hade aldrig sänt eller egentligen producerat någonting med Adam, men direkt när jag gjorde det så kändes det bara som en... Det är svårt att förklara kanske för folk som inte har jobbat med det som vi ändå jobbade med, men när man försöker skapa någonting tillsammans så där i underhållningsbranschen, så är det en jag brukar beskriva det lite som att skapa humor tillsammans med någon annan. Det är lite som en dans. Alltså man känner direkt om den andra har det. Alltså man känner direkt om den andra i alla fall är en bra danspartner. Man känner direkt om den andra förstår en. Det är som, ni vet, ibland när man ser kanske en hockeymatch eller en fotbollsmatch, så ser man hur fan visste den anfallaren att den mittfältaren skulle slå bollen precis där. Man ser liksom anfallaren springer anfallaren springer redan innan bollen är slagen, och så kommer passningen perfekt. Och så kände jag efter egentligen bara en sändning med Adam. Alltså det var som en som att få in frisk luft i det jag gjorde. Och det som var Adams styrka som just när jag gjorde radio, det var att jag aldrig träffat någon som var så följsam, alltså som var så, han kunde vara både flamsig och då fick då kunde till exempel jag då vara the straight guy och ifrågasätta det, och sen så kunde han då vara the straight guy när jag var fånig, och i och med att han var straight guy så framstod min fånighet som ännu roligare. Och han visste det, alltså det här var ingenting som, det finns radioprogram där man sitter och går igenom allt sånt här innan, om du säger det så säger jag det och så säger du det och då blir det kul va, att jag kommer med det här. Vi gjorde nästan aldrig någonting sånt, alltså det var jag har aldrig, jag har aldrig upplevt det tidigare. Och jag tror inte det säger så mycket om mig egentligen. Jag tror att det säger någonting om Adam. För att om det är någonting man kan ta med sig när man pratar med folk om Adam, så var det just det att han gjorde alla bättre. Alltså jag vet Klara Doktorov som då hade den här morgonshowen med oss. Det var jag, Klara och Adam. Det här sista året framförallt. Och hon vittnar också om det, att han var så mån om att få alla andra i rummet att framstå som så bra som möjligt. För han visste, jag menar, det är inget snack, det var Adams namn på programmet. Alltså det var ju Adams show. Vi andra var ju egentligen, ja, vi var ju bisittare till Adam. Han visste att han kunde bara gå till någon chef och säga, vet du vad, den där killen, han får ni ta ut, jag behöver någonting annat. Men han visste också att för att hans show skulle nå de höjderna som han ville att de skulle nå, så var vi då tvungna att framstå som så bra och så roliga som vi kunde. Alltså att vi på något sätt presterade på höjden av vår förmåga. Och det där kunde Adam få fram hos alla han jobbade med. Och det är en ganska unik egenskap, speciellt i den här världen där vi rör oss, speciellt i en underhållningsbransch där folk är extremt mån om att höras själv. Jag är definitivt en av dem. Man är mån om att få in allt sitt material. I professionell wrestling så finns det brottare då som är unga, de är hungriga, de pratar om att get all their shit in. De vill ha in alla sina manövrar, och de bryr sig kanske inte om hur slutprodukten blir så länge de får in sin skit. Och så är mediebranschen väldigt mycket också, speciellt komikerbranschen, att det är därför ibland det kan vara outhärdligt att lyssna på när 12 ståuppkomiker sitter i samma radiostudio och den ena försöker övertrumfa den andra och ingen lyssnar på vad den andra säger. Det finns ingen brygga, det finns ingen början, inget slut, det finns bara det är bara ett mishmash av punchlines som skriks till höger och vänster. Och i den världen så var Adam så unik att han kunde backa tillbaka när det var dags att backa, att han kunde trycka på när det var dags att trycka på. Det var ett nöje och sända med honom. Och att göra morgonradio är lite intressant. Jag blev förvånad över hur hårt jag tog det här, för jag brukar vara ganska stoisk ändå. Alltså jag brukar vara ganska sådär, jag brukar inte vara en sån kille som visar överdrivet mycket känslor alltid. Jag har alltid haft någon slags ganska sådär, en fasad uppe liksom, en mur. Men till mitt försvar då ska man säga att göra morgonradio då, som jag och Klara och Adam gjorde, det är någonting som accelereras i relationerna när man står där innan sex varje morgon, måndag till fredag, året runt. Det är liksom, alltså ett år i en sån studio tillsammans när man är som mest naken och mest transparent, när man kommer in på morgonen och all skit som man har varit med om bara outas där. Alltså man har haft något bråk med sin partner, eller man har haft något bråk med sina barn, eller man har fått några andra tråkiga besked, eller man är orolig för ett jävla virus som sänker världen. Allt det där ventileras. Så att man har liksom inte tid att sätta upp de här ramarna som man har mot människor och kollegor som man träffar på normala jobb. På normala jobb så har man ju, man kan ju gå igenom en hel del skit, men man har ändå någon slags jobbfront som skyddar en. Inom morgonradio så accelereras det där och man lär känna varandra väldigt snabbt och väldigt tydligt, och man ska skapa så enormt mycket innehåll varje dag. Så att det blir liksom så konstigt nu, speciellt det här sista året, att när man är med någonting i livet så direkt, ofrånkomligen, så tänker man, det här kan bli bra innehåll. Och då tänkte jag också direkt, fan, det här kan jag och Adam och Klara göra någonting bra. Så att det har liksom blivit som en reflex att så fort som det nu händer någonting i ens liv så har jag tänkt då på Adam och det här kommer bli, det här kommer vi tillsammans kunna göra till någonting väldigt bra. Och därför känns det också absurt, hela den här situationen liksom. I mediebranschen så ber man ju hela tiden om relevans, man ber hela tiden om att vara någons mittpunkt, att vara i fokus. Men om man pratar om att man vill åt relevans, så är det inte den här typen av relevans man är ute efter, såklart. Jag sitter med morgonens Dagens Nyheter framför mig, så står det en rubrik: Energy morgon på paus efter Alsings död. Och när jag läser det och när jag säger det nu, så drabbas jag av den här känslan av att det inte är på riktigt, att det är overkligt. Alltså, det finns en sån, när jag ser en sån rubrik efter Alsings död, så slås jag av diskrepansen mellan de orden och personen. Alltså, det finns en sån djup diskrepans där. Orden Alsings död och så den personen vars röst jag har konstant i huvudet, som kanske då var den mest levande person som jag stött på i den här branschen. Och det får jag inte riktigt ihop. Jag menar, vi har ju stått i studion och skojat om hela den här situationen, om hela det här faktumet att det är någon jävla fiskmarknad i Wuhan i Kina, som där folk har fladdermöss på spett, och sen stängs hela världen av. Vi har ju stått och pratat om det här varje dag. Vi har ju haft nyhetssändningar flera gånger varje morgon där folk har kommit in och sagt så här: ja, nu har viruset tagit sig dit, det har stängts ner, du kan inte flyga, du kan inte resa dit. Och vi har liksom försökt ändå göra någon slags underhållande morgonshow mitt i den här stormen. Och vissa säger så här: har ni skojat om viruset? Hur känns det då? Det känns bra, kan jag säga. Det är nödvändigt. Det är så vi fungerar. Underhållare fungerar så, att man tar skit som händer i samhället och försöker göra någonting underhållande av det. Det finns ljus i alla mörker, det finns humor i alla situationer. Man skojar inte om kanske om dödsfallen, man skojar kanske inte om akutsjukvården, man skojar kanske inte om att folk lider. Men det finns ju något absurt i hela det där, precis som det finns något helt absurt att man står med en älskad kollega som varje dag sen början av januari har stått och läst allt om det här viruset högt. Han hade en aktuell statistik då med i Kina, där han sa så här: oj, nu har så här många dött i Kina, men det är också så här många som har tillfrisknat, det finns ljus i mörkret. Adam var även min 8-åriga sons stora idol. Och hur lustigt det nu än är att en 8-årig killes stora idol är en 50-årig radiopratare, men så var det i alla fall. Han älskade att lyssna på Adam varje dag på väg till skolan i bilen. Så satt de och lyssnade på precis den tiden då när Adam hade sin frågesport Vinna Adams pengar, och på vägen till skolan så satt han där och lyssnade och hejade allt han kunde. Han sjöng med i segerlåten när Adam hånade sina besegrade motståndare. Han gick runt i skolan och sjöng: jag kissar på dig, inte bokstavligt men bildligt. Brukar han gå och sjunga i skolan framför barn som inte hade hört den här specifika frågesporten, och antagligen bara tänkte att ja, det var också ett märkligt sätt att säga god morgon. Men det blev liksom som hans morgonrutin, min sons morgonrutin, att varje morgon då få höra hur Adam klarar sig igenom den här tävlingen. Och varje gång som Adam vann, för han vann ju alltid, han kom ju upp i enorma segersiffror, segersviter på 90 dagar i rad och sådär, och brukar min son säga: ingen kan slå mästaren. Och en dag då innan julen, innan jul här nu förra året, så skulle vi göra några specialversioner av Vinadans pengar. Vi skulle göra några, ja men lite sån här, någon lite jultema kanske och någon liten special touch på frågesporten. Och då kom jag på att det vore ju jäkla kul om vi kunde få dit min son, om Nils kunde stå där och möta Adam i en frågesport. Men då var vi tvungna kanske att justera frågorna lite grann. För att min son är visserligen väldigt klipsk, men jag tänker att han kan inte jättemycket om, alltså han kan varken namnet på Rumäniens huvudstad eller, jag tror inte han vet hur många ägg det finns i ett tjåg till exempel. Så vi satt och tänkte på det där, och så sa en kväll satt vi här hemma och så nämnde jag det bara för min son. Och jag såg direkt att han tände till, alltså han gick igång på idén. Men så slogs han också av det här då, att men jag kommer inte kunna slå honom, jag kommer inte kunna besegra honom, han är ju så smart, han är ju mästaren, han är Adam Alsing. Så satt vi och spånade lite, skulle man inte kunna göra liksom några andra ämnen, skulle man inte kunna göra några specialämnen. Och så sa jag att, men Nils, du är ju grym på Kalanka, du kan ju allt om Kalanka, du sitter ju alltid och läser dina Kalanka-tidningar. Du kanske kan tävla mot Adam Alsing i Vinnarnas pengar, i Kalanka-kunskap. Och när vi väl hade sagt det så såg jag hur det brann till då i min sons ögon. Det var som att allt släppte och alla hans cylindrar bara kickade igång. Han gick från en trött liten pojke, han skulle precis gå och lägga sig, till någon som var tvungen att liksom rusa fram och tillbaka i lägenheten. Han hoppade upp på mig, slängde sig över mitt huvud, trillade nästan över min axel. Han studsade upp och ner. Han gick igång så mycket på den här idén att han, Nils, då skulle besegra den mäktiga mästaren Adam. Han gick runt och sjöng här hemma. Jag ska göra en bankrutt, jag ska göra en bankrutt. Men, sa han, jag nöjer mig ändå med en pokal av bomull. För Adam sa alltid det, att man, om man var bäst den veckan så vann man en pokal av bomull. Det var egentligen bara en t-shirt med en bild på Adam. Han såg lite ut som Ugglan Helge i det här, från A till Ö, om ni minns det, från 70-talet. Det var ingen pokal, det var bara en t-shirt. Men min son hade sett då en stor bomullspokal. Sen dagen efter tog jag upp det med Adam. Jag sa, skulle du kunna tänka dig att sätta din segersvit på spel mot min son? Jag tänker då att det blir speciella frågor, det blir Kalanka-kunskap. Och Adam, och här var han så fin, Adam, han sa givetvis gör jag det. Och några av de här kommentarerna som har kommit in efter Adams död har det visat att det var inget ovanligt. Det fanns någon som hörde av sig och sa att han hade stått och skrivit autografer till en massa små barn i Malmö. Och någon annan på Bauer Media berättade att det var någon 4-åring som tyckte att Adam var så här. Då hade han spelat in en videohälsning till den här personen. Alltså att Adam nådde så brett. Och det var så många barn som på något sätt fäste sig vid honom. Och vad det beror på vet jag inte riktigt. Men han var ju på något sätt älskad av alla. I alla fall, jag frågade Adam, kan vi göra det här? Kan vi spela in det här? Och så då den 20 december 2019 så tog sig min son in i Energy-studion för att tävla i Vinnarnas pengar med ett specialtema Kalle Anka. Vi kan lyssna lite hur det lät.
Och då säger vi god morgon till Nils. Välkommen till studion.
Woohoo! Tack så mycket. Det är väldigt roligt att vara här.
Ja, det är väldigt roligt att ha dig. Du är alltså Messias son?
Ja, tydligen. Ja.
Och varför ville du tävla mot mig?
För att det verkade roligt och jag ville klå dig.
Ja, du ville klå mig. Mm. Ja, det kan man förstå.
Okej, ska vi tävla då?
Ja, det tycker jag.
Ja, jag går ut då. Ja, lycka till men inte för mycket, Nils.
Okej. Bort!
Nu får Adam gå ut så att han inte hör frågorna. Okej, stäng dörren till Adam. Då spelar vi Vinn Adams pengar. Vad heter staden som Kalanka bor i och där de flesta Kalankas...
Ankeborg.
Vilken färg har Kalankas bil med registreringsnummer 313?
Röd.
Vad heter Kalankas tre brorsöner?
Knatt, fnatt, orsatter.
Vad heter Ankeborgs grundare?
Korneliskass.
Vad kastar häxan magikade häx för
att... Kastan.
Vad heter Kalle Anka när han blir en superhjälte?
Storkalle.
Vilket årtionde kom första Kalanka-tidningen ut?
Pass!
Ja, okej. Bra!
Vi har ett resultat. Adam, du fick 5 rätt. En femma.
Det är ändå, alltså jag är ganska nöjd med 5 rätt på Kalanka-frågor.
Mm. Det är bra. Ja.
Nils, du fick 7 rätt. En sjua! Du har vunnit, Adam!
Vad säger du? Pokal också.
Och med Adams pengar i här, kolla.
Chokladpengar.
Jag tyckte att min plånbok var lite tunnare. Hörru, stort grattis.
Tack så mycket.
Tack för god match, Nils.
Ja, detsamma.
Håll upp pokalen så jag får se. Wow!
Min son vann och sen så då åkte vi därifrån och så satt han tårögd i taxin på väg därifrån. Han var med och slog Adam i vinna Adams pengar. Och jag frågade, hur mår du, älskling? Och han satt där då med tårar i ögonen och sa att det här är den största dagen i mitt liv. Och jag stod och stekte pannkakor till mina barn då när det här kom ut då i onsdags, när jag läste att medierna började skriva, om jag hade fått veta det såklart lite tidigare, men jag visste inte om jag skulle nämna någonting för mina barn. Men sen när det kom ut i media så ville jag inte att de skulle få höra i skolan, och så jag sa det till honom och han blev jätteledsen. Han hade aldrig liksom upplevt sorg på det sättet förut. Det är någonting speciellt första gången man upplever sorg på det sättet, på ett sånt sätt där man inte kan styra själv. Som vuxen så kan man i alla fall, man känner igen känslan, man kan i alla fall försöka kontrollera sig lite grann. Man är bekant med förnimmelsen av sorg, men när du 8 år aldrig upplevt att någon har gått bort egentligen som du känner så för, man blir liksom, man är inte bekant med sina egna reaktioner. Så han gick runt och det var ganska mycket sådana gutturala läten, och han, och så sa han, jag vet inte om han någonsin kommer få skoja igen, och där kunde jag väl ge honom ett svar att det kan du, definitivt. Det är faktiskt en sån fånig tanke som jag haft nu det här sista dygnet, men att det är så mycket som har uppstått efter Adams död som man hade haft. Det finns saker som folk har skrivit, vad andra kändisar har skrivit, vad folk på nätet har skrivit, som Adam själv hade, som man hade kunnat haft väldigt roligt åt. Nu är det inte så döden fungerar tyvärr, men jag saknar möjligheten att kunna slänga iväg en skärmdump på fånigheter som man ser på internet, så som vi alltid gjorde när vi såg fånigheter på internet. Kolla vad den här dåren skriver. Men som radiopratare då, så var det Adams absolut stora styrka, förutom att han själv då var väldigt intelligent och rolig och sådär, så var det att få alla andra i rummet att framstå som så bra som möjligt, att alla andra skulle känna sig sedda. Och jag har ändå under de här senaste 11 åren som jag har försökt producera underhållning i det här landet, så jag har gjort underhållning i massa produktioner med massa roliga människor, men jag har aldrig gjort radio med någon som var så inkännande, som hade en sån fingertoppskänsla för slutprodukten. Alltså bland de finaste kommentarerna vi får nu efteråt, det är när folk skriver att det märktes att ni hade kul tillsammans, du och Adam och Klara. Och det hade vi verkligen. Alltså i den där kommersiella världen där vi ändå agerade, alltså i den där kommersiella världen där det spelades mycket skitmusik och när det blandades med enormt störig radioreklam, så var det som vi producerade äkta, och framförallt var Adam äkta. Alltså det var inga av de här skratten, hans smittande barnsliga skratt, som var fake. Alltså i en sån kändisvärld där man rör sig, där man kan nästan räkna äkta människor på handens fingrar, så var Adam alltid genuin. Han var alltid äkta. Han stod på något sätt alltid med en fot kvar hos liksom lyssnaren. Det blev så på något sätt. Han blev som ett lackmuspapper. Jag visste att när jag kunde få Adam att skratta, så visste jag att folket som lyssnade på programmet också skrattade. Det blev mer och mer i mina prat, och varje gång strax efter 8 så hade jag ett segment som heter Messias minut, där jag gjorde någon fånig spaning om någonting, och jag visste att om jag kunde få Adam att skratta så hade jag gjort mitt jobb. Det blev nästan som att jag framförde den för liksom en publik på en, att Adam var min publik, och att hade han skrattat så var det en lyckad minut, och hade han någon gång gått till låt utan att skratta så kunde jag vara sur på mig själv resten av sändningen. Han hade en väldigt märklig egenskap att kunna få oss andra att försöka konstant vara så bra som vi kunde vara. Och jag ville att han skulle veta om det här. Jag ville bara berätta för honom hur mycket han betydde för mig som kollega och vän. Så det här var någon vecka innan han blev sjuk. Så efter sändning så bara kom jag fram till honom. Han satt och knappade på sin dator som han alltid gjorde efter sändning. För han hade inte bara en enormt hög lägstanivå när han sände. Han satt alltid konstant och ville liksom förbättra. Han satt och sökte upp saker, vad man kunde göra dagen efter. Och det här kommer bli kul och sådär. Men då satt honom knappt och då kom jag fram till honom och ville bara säga det. Hur mycket jag uppskattade honom. Och jag försökte liksom lite knapphändigt sådär. I huvudet var det helt klart vad jag ville säga, men sen när det kom ut i min mun så blev det ändå lite mer, du vet, som män ibland klyschigt kan vara, även då två rätt blödiga killar som både jag och Adam definitivt är, så blir det liksom lite hämmat sådär, lite ansträngt, man vill säga så mycket. Men så jag sa någonting i stil med att du är verkligen, alltså det jag tycker verkligen att du är verkligen för mig, alltså att du verkligen för mig är, jag tycker verkligen om, alltså att du gör är, det är kanon, det är, jag uppskattar verkligen det du gör, Adam, för mig, du får mig att känna mig väldigt rolig. Och så tittar han på sin dator med sitt skägg och sina glasögon och så sa han lika, svalde någon gång och så sa han, ja det är mitt jobb. Och så tittade han ner i datorn igen. Och jag sa, ja, nej, precis, precis. Så jag hoppas att han visste. Ja. Hoppas han visste hur mycket jag uppskattade honom. Och jag tänker på den här radiostudion nu. Jag tänker på den här Energy-studion som står där. Och hur det står en tom plats där borta. Där han stod, där ankaret stod där. På hans plats där hans kastanjetter fortfarande ligger kvar. Det var en annan sån där fåniga grej som han började med bara av en händelse. Varje fredag så hade han spelat en kastanjettfredag. Det var för att han fick för sig att kastanjetter, det kunde driva damerna till vansinne. Alla älskade en kille som kunde spela kastanjetter. Så han beställde kastanjetter från Spanien någon gång i höstas. Så sen plötsligt dök de upp och så hörde man plötsligt en fredag. Där så stod han och spela på sina kastanjetter. Och det är återigen en sån här grej som, det är inte roligt första gången någon spelar kastanjetter. Det är ju tråkigt till och med. Men så andra fredagen, vad fan har du med de där kastanjetterna igen? Tredje fredagen. Just det, fjärde gången var de där kastanjetterna kommer fram. Så viker man sig av skratt för att det blir så fånigt. Och det var ju det han var mästare på, att ta de där små grejerna som i radio tillsammans med de trogna lyssnarna blev så briljant. Och de kastanjetterna ligger där borta på hans plats fortfarande. Och jag har väldigt svårt att se just nu vad vi gör. Alltså programmet kommer ju fortgå på något sätt, men hur fyller man de där skorna, de där enorma skorna som Adam ändå bar, alltså hans Prada-skor, hans Gucci-skor. För det var någonting som Adam verkligen, jag har aldrig sett en man med större klädkonto än Adam Alsinger. Ibland kom han in i studion, han såg ut som en sån nyrik, rysk, 19-årig fotbollsproffs. Det var en Gucci-jacka, det var ett par Prada-skor, det var någon snusnäsduka från Yves Saint Laurent. Det var otroligt, men han berättade för mig då att han hade känt när han hade växt upp att han hade inte haft så mycket pengar, hade inte haft några märkvärdiga märkeskläder, så han liksom kompenserade för det där i vuxen ålder. Och så de där Gucci-skorna står där nu, tomma, och vem ska någonsin kunna fylla dem? Det tror jag vi alla har svårt att tänka oss idag. I början när vi sände så träffades, så kom han in i studion, så gav han oss en kram och så kände han alltid på min tröja och så sa han, vet du, det här är inte kashmir, va? Så han varje gång, det här är inte kashmir, va? Och sen förra julen så sa jag till min fru, nu måste jag önska mig en sak, jag vill ha en kashmirtröja, jag vill att Adam ska komma in och så ska han krama mig Och så ska han säga, det här är inte kashmir va? Och så ska jag ta av mig tröjan och så ska jag kasta den på honom och ska säga, läs lappen för helvete. Det här är 100% kashmir. Så nu sitter jag här och spelar in det här. I en kashmirtröja. Jag tänker på Adam. Så jag tänkte vi skulle bara ta och lyssna på avsnittet av Freakshow. När Adam var i gasen. När han var som bäst. När han var härlig. Han hade cyklat in den dagen för att gästa med Jakob i studion. Vi tar och lyssnar på Freakshow från maj förra året. När vi fick äran att gästas av vår kompis Adam.
Då var det fredag. Välkommen till Freakshow. En rektaltermometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag heter Messiah Hallberg. Det här är avsnitt 100-någonting. Jakob Ökvist. I 100-någonting avsnitt har du suttit och sett både pillimarisk ut men också nyfiken på omvärlden.
Jag tror du ska säga bakis. Ja. Nej, inte bakför på fredagar.
Nej. Men du mår bra?
Jag mår fruktansvärt bra.
Och idag har vi äntligen fått hit en man. Jag har ryckt i honom i många år. Och nu är han här. Adam Alsing.
Tack så mycket. Tack. Ja, nej, du har inte ryckt i mig i många år.
Jo, det har jag.
Nej, det har du fan inte gjort.
Men
du smsade mig onsdags. Vill du vara med? Och jag sa jajamän. Du smsade mig igår. Kan vi ses lite senare? Jajamän.
Det skete sig. Men nu får vi köra på.
Ja, vi tar. Men hörni, vet du vad? Ja, det skit jag i. För jag är här i Freakshow och det är fredag. Psst.
Osnäckligt. Han öppnar en sån liten dryck. I Energy när han gästar ofta Adam så brukar han ta en sån varje fredag. Och då brukar jag först köra Adam sin och sen brukar jag kontra.
Jag kan börja så här.
Okay. Och då tar jag också en sån. Psst.
Ja, men då kommer jag. Psst.
Det är roligt också. Roligt att jag ska glänsa över. Ingen reaktion på min uslöpning.
Nej, för det enda viktiga är att Jakob får vara. Nej,
det är inte viktigt, jag bara vill markera.
Det var uppenbarligen viktigt.
Ja, det är inte jätteviktigt.
Ja, fast det var det.
Lite viktigt.
Fast det var visst viktigt.
Ja, men för jag känner att det är den grej jag har som jag är bra på.
Mm. Ja, jag hörde det första gången.
Det är det. Ska vi ta resten av podden på engelska?
Nej, det ska vi. Kolla, han pissar revir direkt alltså.
Ja, det är dåligt.
Jag tänkte prata lite om förändring. Vill man ha det eller vill man inte ha det? Jag tror att alla har det här i sin kompisgäng. Man har någon, ofta är det en kille, som kanske återvänder efter sommarlovet i en förändrad stil. Jag hade en vän som efter ett sommarlov kom tillbaka med en sån mockajacka, en sån frans jacka.
Oj, lite glamrock.
Lite amerikansk ursprungsbefolkning.
Ja, exakt.
Stylen.
Ja. Lite man funderar, var står din häst parkerad? Ja. Och det kom från ingenstans. Och till slut var man tvungen att påtala att du känns inte som en sån mockajacks kille. Men han försökte ändå. Och sen efter ytterligare något lov så kom han i en sån Hawaii-skjorta. För då hade han varit på semester på Hawaii eller någonting. Och så fick han bara vara lite fri. Och man kände sig att den där killen är... Han är härlig, men man vet inte riktigt om man bottnade i det.
Är man sökare någonstans?
Hur bottnar man i sin Hawaii-skjorta?
Ja, men man kanske är det. Jag tror till exempel, säg Lasse Kroner, om man sätter på sin Hawaii-skjorta.
Det funkar.
Då bottnar han i det på något sätt. Han är en sån typ.
Han är grundad i Hawaii.
Ja, han är det. Sen hade jag också en vän som alltid hade på sig t-shirt och jeans, liksom till allt. T-shirt och jeans till begravning, t-shirt och jeans till bröllop.
Det är lite mer safe.
Ja, men det är safe. Så det här är två spår. Och det här slog mig då, jag är ett gammalt Oasis-fan, mitt favoritband. Och Liam Gallagher, Noel Gallagher, två bröder som då splittrades där för 10 år sedan. Och sen har de då försökt släppa lite solomaterial. Och det här är ju då, man kan säga att de här två är då de här två killarna i min klass. Liam Gallagher släpper musik som låter, vad ska man säga, ungefär exakt som Oasis alltid gjort. Alltså det är gitarr, det är trummor, det är ganska Beatles-inspirerat. Vi kan lyssna lite på bara på Liams solomaterial, en låt. What's a European? Me, I just believe in the sun. Take me down through the streets of Chinatown. Ja, men det är bra.
Oasis.
Ja, det är bra.
Men sa du Beatles-influerat?
Ja.
I skillnad mot Oasis.
Nej, men jag menar, exakt som Oasis. Oasis var ju också det. Att det var liksom, det är en rät linje. Han har inte tagit några direkta risker.
Nej, han är kvar. Han står kvar. Han har jeans t-shirt.
Han har jeans t-shirt. Och han startade även ett band precis efter Oasis, typ efter sommarlovet som Oasis splittrades. Så kom han tillbaka med en grupp som heter BDI, som var... Ja, det var alla i Oasis förutom Noel som körde på exakt likadant. Det här är en ny grupp, så ni låter väldigt mycket som de gamla. Här är det helt nytt, helt nytt. Men det älskar ju då Oasis-fansen.
Såklart.
För att man vill att det ska låta likt. Man vill inte att det ska vara någonting konstigt. Noel Gallagher har valt lite annat spår. Han släppte i...
Är det Noel som är lite äldre och surare som inte ställer upp så mycket?
Ja, men det är också han som skrev alla klassiska låtar.
Aha.
Liam har ju egentligen aldrig skrivit en enda bra låt. Han har försökt lite grann.
Men han är den sköna killen.
Han är den sköna killen med den gudomliga rockrösten. Ja. Han är rockstjärna, ja. Noel är mer lärarvikarien. Som liksom har en låtskrivarförmåga. Yep. Men då har Noel valt ett helt annat spår. Vi kan lyssna lite bara på hans nya singel som kom i veckan. Bara ett litet snitt. Hur han låter då 2019.
Wow. Herregud, det är ju Fleetwood Mac är det ju. Det är någonting. Tell me lies, tell me sweet little lies. Tell me lies.
Ja. Det är inte så Oasis, det är inte så mörkt, det är inte så mycket Manchester.
Nej, Liam Gallagher hörde den här låten, sen skrev han på Twitter, fuck off!
Jag vill skriva ju vad som händer. Jag
tyckte det var skit.
Jag skriver ju alltid.
Och det är också så, Noel Gallagher har lagt upp på Instagram och Twitter den här nya låten, och under det väldigt många lads som skriver så här, jag hoppas du kommer ur din medelålderskris och kan börja göra lite bra musik igen. Eller någon som bara skriver, it's shite mate, it's shite. Väldigt tydligt.
Han fick inte ändra sig liksom, han fick inte komma i den här fransjackan efter sommarlovet.
Han fick inte gör det. Tidningen Enemy skrev då när man ser den här, Noel Gallagher's gone disco dad.
Daddy DJ.
Och inte på ett bra sätt.
Jag vet inte.
Disco dad.
Nej, disco dad är ju nedlåtande. Ja. Det vill man ju inte vara. Ja. Just dad är ju sällan. En dad body är ju inte...
Inte toppklass.
Nej, det är inte toppklass. Nej.
Men är en disco dad en pappa som kommer in på diskot och börjar köra pappadans?
Ja, jag tror skulle att det är det. Jag tror det. Nya singeln heter Black Star Dancing. Jag tycker den är bra. Men det som slår mig då... Ja, men den är skön. Men det som slår mig är ju att man har ju det där med väldigt många. Man kan ha det med tv-serier eller författare eller musiker. Ibland är man... otroligt besatt nästan av idén att det ska vara som det alltid har varit. Mm. Alltså man vill att en författare som skriver en viss typ av böcker alltid ska skriva den typen av böcker. För att annars så blir det fel i huvudet.
Det blir tilt.
Ja, samtidigt som jag på något sätt ur ett liksom konstnärligt perspektiv har mycket mer förståelse och imponeras mycket mer av någon som vågar kasta sig ut och göra, vad fan, 50 år gammal och göra någon slags så här disco-pop. Alltså att försöka utmana sig själv och inte göra exakt samma sak hela tiden.
Men
fascinerar mig.
Men är inte svaret på frågan egentligen, så länge det blir bra så är det okej?
Jo, men jag tycker
om
att
det hade varit fantastiskt.
Ja, fast tror du att de här ladsen...
Det här var inte fantastiskt. Det lät precis, alltså det lät ju som att han har tagit en gammal Fleetwood Mac-låt.
Ja, men han är lite vilsen då. Man kan ta en...
Jag tänker på ett sånt exempel som Jo Nesbø.
Ja.
Deckarförfattare skriver om sin hjälte som jag nu inte kommer ihåg vad fan han heter.
Nej, han har ju någon sån här Wallander-typ.
Ja, han har en Wallander-typ. Ja. Plötsligt så gör han en bok om en annan person som är helt urusel. Tycker jag då att den boken var urusel för att det var om en annan person, eller var det faktiskt i själva verket en sämre bok än de här han har gjort?
Nej.
Jag tror att det var en sämre bok därför att de andra han gjort är 15 stycken av.
Ja.
Så att man kan karaktärerna, man kan birollsinnehavarna, persongalleriet är mycket mer
utmålat. Det är
trygghet,
man förstår direkt vad man
du
hamnar i.
Du kastar in och vet vilken värld du har hamnat i. Här ska du lära känna folk igen som du... Det är jobbigt, det finns ett motstånd.
Ja, verkligen. Men det finns ju också så att, det finns ju tv-serier där plötsligt säsong 3 så är de plötsligt i en helt annan stad. Eller du vet, det är någon ny karaktär som man hatar och då förskjuts hela det man har gillat. Men ibland kan det också ibland måste man ju bara bryta ner allt för att det nya ska växa upp någonting ännu bättre.
Jag har väl sagt i den här podden att om någon hamnar i koma och ligger nersövd i 21 år, vaknar den, så behöver den liksom lugnt dras in i den nya världen. Och då har vi sagt, slå på TV4, för det är fortfarande Fångarna på fortet, Let's Dance, Bonde söker, alltså det är samma program, så det blir ingen jättechock för den här personen.
Man börjar med två veckor framför TV4 så man långsamt kommer in i verkligheten.
Nej, det kan inte ha hänt så mycket. Och sen visar man en iPhone. Helvete vad det hänt.
Man kan inte gå direkt på iPhone utan man måste titta på Tony Irving i några veckor först. Han är där, Gunde där, de här kortväxta, alla är kvar.
Man ser Gunde, han är inte lite äldre, men nej, jag kan inte riktigt sätta fingret.
Han ser fan lika gammal ut. Eller lika ja, ung ut.
Exakt lika. Ja, det är ingen skillnad.
Men Noel är då, ja, jag tycker det är intressant. På förra skivan, vi kan bara ta ett annat exempel, en låt som också blev väldigt avskydd då av Oasis fans. Man är ju van vid alltså skinnjacka, gitarrmusik. Det är ju det man är van vid.
Men är inte Oasis fans också väldigt mycket skitstövlar?
Nej, det vet jag inte.
Det tror jag.
Aha, okay.
Men de är konservativa i alla fall.
Ja, de gillar...
För de är Oasis-fans och de gillar Oasis.
Ja, men de gillar ju också britpop, de gillar 60-tals engelsk
ja,
pop.
Ja, det säger ju någonting.
Ja, kanske. Vi kan lyssna på det när Noel kom tillbaka förra gången med Holy Mountain. Det här är inte heller...
Det här är ju fan riktigt... Let's stick together. Come on, let's stick together.
Det var en låt som direkt.
Vi kan bara lyssna på refrängen, för då låter det som plötsligt lite mer Ricky Martin. Vänta. Nu. Det är lite härligt. Men det låter lite som den här
Det är som Lynyrd Skynyrd möter Plastic Bertrand. Det är som en blandning av Let's Stick Together och Sa Plan Pour Moi.
Men väldigt pumpig ja. Liksom, väldigt tung.
Ja, men jag tycker det är bra, men man kan förstå. Det är också någonting, det är lite som när Eminem för x antal år sedan började sjunga på några låtar. Det finns ju en underförstådd, vad ska man säga, maskulinitet i både britpoppen och även i hiphoppen som gör så att många killar kan också börja ifrågasätta. Du vet, om man står och stampar med foten till det här, så man säger, fan, är jag homosexuell? Ja, gillar jag killar.
Är det första tecknet?
Nej, men jag kan tänka mig, om man är en lad från Liverpool, så är det mycket möjligt att en vickande tå är lite som att ha en penis i munnen.
Ja, det är samma.
Ja, inte exakt
inte,
samma.
Inte fysiskt, nej. Men känslan.
Ja.
Sacha Baron Cohens nya, Brothers Grimsby. Det är Sacha Baron Cohen, en riktig lad från norra England som har en familj som han älskar. Men hans brorsa, de separerades när de var små. Han har en bror som han hela tiden längtar efter. De håller på Grimsby i fotboll. Och de är på puben och han är så jävla, det är så jävla dum. Det är dum och dummare fast i England i någon slags
skitigare
miljö. Ja, för fan, det här är smutsigt. Men den är rolig, den är jättekonstig. Där gjorde de den klassiska som nu sen har sett massa har tagit efter, men det var första gången jag såg det i alla fall. Han var på Conan O'Brien, Sacha Baron Cohen, för att
som
visa,
sig själv eller som karaktär?
Som sig själv. För att göra som promo Sasha. För sin film Brothers Grimsby.
Yeah.
Och då har de en scen i filmen som de då inte vågade visa på tv för att den var för grov för tv-publiken, sa de. Men vi kommer visa den för publiken i studion.
Och så visar man publikens och reaktioner.
Och så säger då Conan att då ska ni vara klart för att om ni vill lämna nu så får ni göra det. Det är inget fel i det. Okej, då kör vi och så visar de det här klippet för studieblicken. Så fick man se närbilder på deras reaktioner. Och man blev ju så in i helvete nyfiken. Du vet. Det var bara...
Mycket bättre än att visa själva klippet.
Ja, mycket bättre.
Supernyfiken.
Å andra sidan tänkte man så här, ja, nu kommer jag ha sju höga förväntningar på just den här scenen.
Ja, ja.
När den väl kommer.
Men den levererade.
Slog den brottningsscenen i Borat när han brottas med den här
den
feta
är också,
håriga.
Den är också äcklig. Men den här scenen är i Grimsby, man sett filmen. Ska jag spoila det här?
Ja, jag gör så.
Hur gammal är filmen?
2-3 år.
Ja, då kör.
De hade visat sig att hans bror är en James Bond-typ, hemlig agent. Mm-hmm. De ska tillsammans fixa en grej.
Okej.
Ja, nu fattar man.
Spoiler där.
Den skurkan är ute efter dem. De springer, de är i Afrika. De springer. De skjuter efter dem i världen. De är helt obeväpnade.
Okej.
Han har bara ett par hotelltofflor på sig. De hoppar ner för en klippa och där står en elefantflock. Men de måste ju rymma från förföljaren som klättrar upp i en elefantkvinna. Kan man väl
ta
säga.
Ta sig in.
Ja.
Och det ser ut som de gör det alltså.
Ja.
Bildigt talat.
Ja. Och sen så ligger de inne i själva elefantkvinnan. Och då kommer en elefantman.
Nej, det fortsätter alltså.
Och så,
han blir kär.
Och elefantmannen blir kär och sen så gör elefantmannen och elefantkvinnan det att de ska göra
som vuxna elefanter gör.
Medan de ligger där inne och blir pummeled.
Vilken fan sjukaste scenidé jag någonsin.
Ja, det är det. Och den håller på länge också. Det är också härligt när de tycker det är jobbigt att få stryka av den här elefantpenisen. Ja.
Det borde man, det tänker jag. Jag hade varit i den situationen.
Inna ut som en jävla smörkärnare i där de ligger. De tänker, vi måste få den elefanten att komma så vi slipper få slut.
Alltså, så de vill hjälpa till.
För att det ska gå fortare för elefanten. Att de ska sluta få stryk.
Så ett bättre öde är att han kommer.
Ja, de orkar inte ta mer
nej,
stryk.
Nej, det är för mycket. Ta för långt. Men vad fan. Och när han sen då blir så glad så att han då får dem.
Det här är en annan typ av filmrecension än Ronny Svensson.
Ronnys rullar med Jenny Strömstedt.
Ja, det är fyra solar.
Nu ska vi gå till köket och se vad Marcus Anciolo har.
Han har crème fraîche-rörer, har du?
Ja.
Just det, Oasis, ja.
Ja, vad var vi?
Nej, jag tänkte på det här för att jag förra veckan firade 10 år som ståuppkomiker. Och där har man ju också lite samma sak. När jag började så var jag väldigt tydligt en karaktär. Jag pratade på ett visst sätt, jag hade en viss typ av skämt hela tiden.
God kväll mina vänner, låt mig berätta inledningsvis en liten historia ur mitt liv, sann historia. Okej, Göta Lejon, lyssna på det här. Jag gick förbi en riktigt fattig person häromdagen. Jag försökte inte skratta åt honom. Det gick inte, de ser ju för roliga ut, har ni sett dem? Jag har en fråga. Hur kan det komma sig att det bara är folk med riktigt, riktigt dålig klädsmak som är uteliggare? Finns det ett samband? Han kom fram till mig och sa, ursäkta herrn, har du 3 kronor till en kopp kaffe? Och jag var tvungen att säga, 3 kronor, vad dricker du för skitkaffe?
Och det har jag då långsamt förändrat för att jag tycker att det var nödvändigt för mig. Men när jag började och jag gick tillbaka och tittade på 10 år gamla klipp så påminner jag väldigt mycket om Jimmy Carr lite grann, en brittisk ganska posh komiker.
Men han kör ju, jag har sett honom live.
Yeah.
Han kör ju one-liners. Mm. Han kör 2 timmar med skämt på 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 skämt. Inget tema utan bara bamba, bamba, bamba. Kanske 2-3 skämt hänger ihop, sen är det nya.
Men jag hade också då one-liners ganska mycket i början. Och det blir liksom en ganska, det är en ganska speciell typ av humor. Det här är Jimmy Carr då, när han började.
I should explain the shirt. I'm not gay. Unless you're from Newcastle. And by gay you mean owns a coat.
Roligt skämt. Påminner också om Anthony Jeselnik. Också en one-liner-komiker. Ganska grov sådan. Som,
kanske den grövsta i branschen.
Men det som slog mig då 10 år senare när jag ser tillbaka på mitt gamla material är att Jimmy Carr fortfarande egentligen gör exakt samma sak. Mm. Anthony Jeselnik gör i stort sett också exakt samma sak. Vilket förundrar mig att de inte har några Noel Gallagher-ögonblick. Förstår du, menar, det finns liksom inte en ambition ens att stå och göra någon slags disco-pop. Utan det är exakt samma typ av one-liner fortfarande. Och det är lite synd kan jag tycka på så begåvade komiker att det inte finns en minsta strävan att utveckla sig. Vi kan bara lyssna här lite från Anthony Jeselniks nya show.
This is 9-year-old girl. Tiny little 9-year-old girl. Tiny little 9-year-old girl lives in my neighborhood. The glass eye scares the shit out of me. Terrifies me to my very core. Anytime she sees me, she just fucking chases me around until she gets her eye back. It is the worst.
De älskar ju det här, men han använder ju då det här knepet om och om och om igen. Och det är ju det problemet med one-liners är ju att efter en, även om det är en enormt välskriven och sjukt bra framförd twist, en punchline som man inte ser komma, så vet man ju ändå att den kommer och när den kommer.
Ja, det blir som en melodi som man börjar lära sig. Ja.
Och jag tycker att det är fascinerande att han inte försöker i alla fall utveckla sig lite grann, för han är så begåvad. Sen gör han någonting annat som är väldigt irriterande tycker jag. Det är också en trend. Som när man är ny inom stand-up så vill man gärna att det ska vara grovt och hårt och sådär. Man vill gå över gränser. Men det blir lite fånigt ibland när man påtalar hur grov och hård man är. Alltså
så meta, ja, men förklarar.
Ja, men så här, ja, ni är inte redo för det här eller är ni, du, vi kan bara lyssna lite vad Jesper när han pratar om. Först drog han något djurskämt och sen så bara liksom säga till publiken, aha, så här hård är jag.
Oh, you think I can't tell one more animal joke? Well, fuck you.
Och det här är då återkommande. På hans förra special så drog han något ett våldtäktsskämt och sen direkt efter så var det bara,
but if you were upset or you were offended in any way, please don't worry. I've only got two more rape jokes. And I wait about 15 minutes.
Det här är liksom, man ser, jag har sett svenska komiker som gör det och går upp och är så här, ja, här ska, nu ska jag dra 200 pedofilvitsar eller någonting. Mm. Man tänker så här, ni tar ju udden av det ni gör. Det här är ju banalt tycker jag. Jag hade inte stört mig på det när jag började, men nu när jag ser det så tycker jag det är otroligt banalt. Jag förstår inte varför han gör så här efter 10 år. Han borde ha nått en bättre nivå. Och dessutom skulle jag vilja se honom göra en Noel Gallagher. Jag skulle vilja se honom vända på begreppen, försöka göra någonting lite mer på riktigt. Och då
men varför
läste jag,
skulle han?
För att man vill stimuleras på något sätt.
Ja, men kolla här nu.
Ja.
Det här, det du säger nu, Jimmy Carr, känd, han är programledare för kända program, han utsålda turnéer världen över. Det, han är ju Oasis. Oasis, det du eftersträvar nu, det är att Oasis efter sin andra platta skulle göra en discoalbum. Det är det, men, du, det, är det du eftersträvar. Det är ju inte rimligt. Varför ska de efter sitt andra album som funkar så bra göra en discoplatta?
Nej.
Det är det du säger. Du har ju felaktig premiss. Noel, han har ingen karriär längre. Han har ju ställt sig själv på noll när Oasis försvann. Han har en bakgrund, men han har inte en stor karriär.
Nej.
Hade han gjort ett discoalbum som tog fart och han fick spela över hela världen, då kan du ge dig fan på att han hade gjort ett discoalbum till.
Ja, det har en
men
poäng.
Du måste ju nolla dig först innan du kan byta. Om man inte gör som Messiah Hallberg, att man långsamt går över, lämnar en karaktär och långsamt under en 10-årsperiod går över till att bli någonting annat som ibland är karaktär som man inte riktigt vet, som jag tror inte Messiah själv vet vad fan han är för någonting. Det är lite
man
som,
morfar
det
lite.
Det är lite som Markoolio. Marco, när är du Markoolio eller Marco? Jag vet inte.
Jag vet fan inte.
Nej, men man är båda. Man är alla. Man är hela tiden.
Absolut.
Är du med på vad jag menar?
Jag håller med dig. Men jag tänker att som komiker själv, i och med att jag har genomgått den där någon slags metamorfos, så är det ju fascinerande att man kan stimuleras själv av att göra samma typ av skämt konstant. Och man tänker att chockfaktorn eller kittlingen av att känna, oh, det här är tabu, det här får jag inte säga. När man gör det på samma sätt, när det inte finns någon som helst kurva.
Nej, jag fattar vad du säger, men också.
Du tycker
det är så
kul att stå på Fort Boyard 22 år senare och leta efter nycklar.
Jag vet inte, men om Jimmy Carr inte hade tjänat 1 miljon pund
nej, inte
om året,
det är
så kanske han hade gjort om sin karriär.
Ja, absolut.
Men vad fan, så länge de skottar pengar på honom, Anthony Jeselnik går det ju bra för också.
Ja, verkligen.
Så länge han hela tiden får framgången och berömmelsen, så finns det ju ingen anledning för honom. Mer än att ifall han själv då känner att, nej fan, nu är jag trött på det här, nu vill jag utmana mig själv.
Nej, men om man tittar på Jeselniks förra special som också finns på Netflix, Thoughts and Prayers, då fanns det den sista kvarten där fanns det liksom en antydan att han bytte stil och gav lite mer av sig själv, och det var de bästa 15 minuterna han har gjort, och det var förra specialen. Men nu när jag slog på den här då igen, så var det liksom samma skit igen. Inom wrestling så brukar folk skrika same old shit när en brottare bara liksom inte återuppfinner, att han bara gör samma sak om och om igen. Och lite så kände jag när jag satt och såg det här. Jag hade önskat att han hade gått tillbaka de där 15 minuterna och liksom hittat den där nerven. För det där gav mig ingenting.
Jag fattar.
Ja. Och det finns, jag läste faktiskt, efter jag såg den här specialen så googlade jag lite grann. Och då finns det en artikel, en intervju med honom i New York Times, som är gjord precis efter den här specialen släpptes, som är lite intressant och är inne lite på det här. Han pratar då lite om att han faktiskt har anpassat sig lite grann. Han har liksom strukit en hel del skämt som han inte riktigt kände sig bekväm med längre. Han berättade att ett skämt som han drog, som han inte hade med i showen då, är "Why is it a hate crime if I love to do it?"
Ja. Det tog han bort.
Ja, det tog han bort. För då säger han, det är ett briljant skämt såklart. Men sen, för då vill jag inte ens låtsas att vara på den sidan just nu.
Aha.
Och det där är ju någonting nytt. Så då finns det ju ändå tendenser till det här. Dave Chappelle pratade ju till exempel tidigare om att han tyckte det var jobbigt med vissa vita skratt, alltså vita personers skratt kring rasistiska svarta stereotyper. Det tyckte han var obehagligt. Och Jeselnik pratade om det här då, att han pratade om sin flickvän tidigare i karriären, och då visste han att vissa män skrattade lite obehagligt, lite misogynt i publiken. eller vissa rasskämt, så hör han rasister i publiken på ett sätt som han inte har gjort tidigare. Och det här är ju lite intressant. Och då säger han att han någonstans i slutändan skulle vilja nå till en punkt där han kan använda sin humor to be helpful. Alltså, I think I can make a difference. Och att jag kan då göra någonting positivt för världen. Jag hoppas jag kan göra det i framtiden. Och
med
det,
pedofilskämt.
Det är där någonstans jag tycker det blir kittlande. För då antyder han ju... Jag förstår vad du säger, Adam, att Oasis borde inte gjort ett discoalbum som sin andra platta. Men här är Jeselnik ändå lite... Han har tankarna, förstår du vad jag menar? Det finns ett frö här till att göra någonting annat. Jag tycker att den här senaste showen han har släppt på Netflix nu är bra, men den är helt kreativt ointressant. Han borde istället gå tillbaka till sin källare, ringa Noel Gallagher, fråga hur får jag lite disco i min stand-up? Hur kan jag göra någonting för att bryta upp det här? Nu har jag gjort 5 shower med det här temat. Jag vill hitta någonting nytt. Och det har jag alltid försökt eftersträva. Mm. Att liksom förändra mig. Och det tänker jag även är viktigt. Jag menar, i poddsammanhang, vi började på en nivå, Jakob, du och jag. Vi började med Freakshow för 2,5 år sedan någonting. Mm. Och vi kan bara lyssna liksom hur det lät då. Det var ju en annan typ av... Vi kan bara lyssna.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freakshow. Ikväll, Erik Sades fat-shaming.
Det låter ju exakt likadant.
Ja, det var väldigt likt.
Exakt samma låt och allting.
Det har inte hänt någonting.
Det har
alltså live. Inte hänt någonting på 2,5 år.
Nej. En succé i vår har ju varit Störst av allt på Netflix. Vi har pratat om den tidigare. Mm. Den ser jag är fortfarande lite sur för att jag... Ja, men jag vill ju provspela.
Känner du till det här, Adam? Men Saja Hallberg sökte och fick... Nästan rollen.
Ja, skitsamma. Jag såg det. Felix Sandman var väl duktig. Jag tycker han konstig frisyr för att vara en stekare.
Ja, lite dum och dummare varianten där.
Nej, det gjorde mig irriterad. Varje gång jag satt och såg den så tänkte jag, det där hade jag kunnat göra bättre. Men det var en bra serie.
Nej, men jag hörde innan ni pratade om det. Mm. Men jag trodde inte att det var på riktigt. Nej.
Det är helt på riktigt.
Ja, men det är...
För du kan ju inte gärna gå som en 18-åring.
Det kan jag visst.
Även om du är slät och fin så ser du ut som 30 i alla fall.
Visst är han slät?
Ja, men han är jätteslät. Han är
en sån här hy av mahogny. Störst av allt.
Yeah.
Dundersuccé. Och då, de har ju festscener i den här serien som är... Det är ganska rejäla fester.
Ja. Yeah.
Poolpartiet bland annat hemma hos huvudpersonen.
Överklassfester.
Ja, och
fester
då var det en intervju...
Excesser.
Svenska Dagbladet gjorde en intervju med lite Danderyds-tjejer och Djursholms-tjejer och sa att de här festerna i den här serien, hur mycket speglar de verkligheten? Och då säger tjejerna, ja, det är så där våra fester är.
Jaha.
Och då blir man ju, vad fan har jag varit på för fester i livet?
Ja, verkligen.
Kommer du ihåg festerna när man var 17-18 år?
Mm, jag minns ofta att man åkte ut i någon förort.
Ja.
För jag hade en kompis som hette Erik Ekebacke. Som jag umgicks mycket med för att han...
Partykille?
Ja, han var en sån där som man alltid ringde fredag och lördag. För han hade hört talas om någon som då hade en fest.
Direkt.
Och då blev man ett snabbt stort gäng och så åkte man ut till någon
förort.
Och
det här var innan Facebook.
Det här var innan Facebook.
Det gick att förstöra fester redan innan Facebook.
Ja, verkligen.
Var det samma i Värmland?
Ja, jag var ju... diskjockey rätt tidigt och
var ute och spela
på helgerna, men jag vet någon gång hade jag, när jag var ensam hemma i huset, så hade jag fest och då var det ju blixtsnabbt så att
djungeltrumman gick
och så kom de stora dumma killarna och bara röjde sönder allting. Jag hade gömt mammas pappas sprit, inte för de hade så mycket sprit, men de hade några spritflaskor. Man hade gömt i bastun under bastulag, alltså längst in. Och den lyckades som jävla blodhundar på alkohol, de här jävlarna som jag inte ska nämna.
Jag måste finna sprit någonstans.
Det är borta. Det luktar vodka.
Så de tömde?
Ja, de tömde och jag hade ju panik. Och då skulle jag ju försöka återställa, för jag fick inte ha fest förstås. Och det var ju inte bra att det hade kommit massa jävla idioter och röjt runt.
Nej.
Så man städade ju upp och försökte göra allting. En stol hade gått sönder, men det kunde jag liksom köpa.
Men du hade ju varken åldern eller råd att gå och köpa liksom bolagssprit.
Nej, jag var ju 16 eller?
Ja, bara där.
Så att det var ju ett jävla meck, kan jag säga, att försöka få återställa den här spriten.
Men jag tror att både jag och Adam känner att nej, det var inte den typen av fester.
Det var inte de här poolpartierna med fri tillgång till champagne. De står liksom, alla har en flaska champagne.
Det korta svaret.
Nej.
För att summera det Adam säger. Nej. Fri tillgång till droger, det är liksom DJs, det är personal, det är liksom, ja men festen är, det kostar ingenting, de bjuder på allting. Jag har varit på en sån fest i hela mitt liv, en sån här Störst av allt fest, och det var en studentfest. Kommer du ihåg den här luckan man hade efter man hade tagit studenten, där man blev bjuden på studentfester fast man var lite för gammal?
Att det fanns ett år eller något?
Fanns något år eller två där man blev inbjuden, du var säkert DJ på de festerna.
Ja, kan ha varit.
Jag har varit inbjuden på en studentfest i Saltsjöbaden.
Okej, okay. Det är ett rikt område utanför Stockholm.
Solsidan spelas in där.
Just det.
Tecknet nummer ett på att jag kanske inte passade in på den här festen. Eller på att jag fattade inte, för jag hörde av mig och sa, vad är den här postgirotalongen där jag ska betala in för festen?
Och det här var i fjol, eller?
Det här var 1996.
Och alla bara, nej men du betalar med mobilen.
Va, men vad är postgirotalongen?
Du swishar. Tar ni postgiro?
Ja, men historien är att det fanns inga fester där man inte betalade först.
Nej, okej.
Alla studentfester var ju att man betalade in och så fick man en laxbit till förrätt och så var det en fläsknoisette med pommes och så var det någon chokladmos och så var det, ingick det två glas vin. Och det kostade då, ja men vad fan kan det kosta? 500-600 spänn.
Jävla pengar de gör, de här som anordnar de här.
Anordnar fester. Ja, men det var alltid att man måste betala. Nej, och han sa bara, det kostar inget, det bara komma.
Du fick stoppa ner ditt bank.
Jag fick gå tillbaka till posten och lämna tillbaka postgirotalongen och säga, jag behöver inte det här.
Men här behöver inte jag tydligen.
Hallå, här är en kille ska på fest där det inte behövs talonger.
Gratisfest.
Sen steg nummer två när jag borde ha känt att det var lite, det är när jag kommer till den här stora då, villan nere vid vattnet i Saltsjöbaden, där de står och prickar av när man kommer. Det står två killar uppe vid uppfarten och prickar av folk.
Mm-hmm.
Och de frågar mig, servering eller bar? De kunde inte i sin vildaste fantasi tro att jag var gäst.
Nähä.
Jag såg ut som att jag skulle jobba på den här festen när jag kommer.
Men du var i rätt ålder.
Ja, det här var två år efter studenten. Ah, ja.
Så han tog bara en snabb, fördomsfull blick på dig.
Han ska jobba i serveringen eller så alternativt baren.
Men hur kom du dit? Hur såg du ut?
Vita jeans och en hawaiiskjorta.
Du är tillbaka med hawaiiskjortan.
Bottnade du i hawaiiskjortan?
Jag bottnade inte på festen, för där hade alla smoking alternativ balklänning.
Oj, 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 du hade inte förstått klädkoden.
Vem fan klädkod? Jag är från Jakobsberg. Jag hade gått på studentfest hur mycket som helst. Jag var kungen på studentfesterna innan. I mina jeans och hawaiiskjorta.
Vem var det du kände på den här festen?
Jag kände, det var min kompis som hade spelat in en film med en kille. Och han bodde i Saltsjöbaden. Så det är klart ni kan komma på min studentfest. Men att bli betraktad som en som ska arbeta på en fest till att känna, nej men nu ska jag rocka den här festen.
Det är svårt att hämta sig från den. Alltså det är svårt att...
Ja, det är en lite hack i skivan.
Ja, det är trist start på kvällen.
När man tror att jag ska gå med en sån här bricka liksom på Nobelfesten. Nerför.
Ja, man vill aldrig förklara det.
Nej, jag är in ner och minglar på bryggan. Och du, förstår då, det är smoking och balklänningar. Och så är det en kille i vita jeans och hawaiiskjorta. Så jag är ju redan liksom...
Också stukad, som är van att vara the light of the party. Som är
lite
van
äldre
att
också, de här jävla studenterna. Saltiskidsen. De gick i trean i någon så här ekonomisk, humanistisk, bla bla bla. Hamnar med en bordsdam, det är bordsplacering då. Hamnar med en bordsdam, hon ger inte mig en blick på hela middagen. Hon tycker att det är förnedrande att sitta bredvid mig. Alltså på riktigt, jag kan inte ens... Jag försöker prata med henne.
Ja.
Hon känner att den här jäveln, han har inte här att göra.
Nej.
Utanför. Jag känner mig som knarklangen i störst av allt.
Lite man tänker sig, hur hamnar han där?
Det där är inte en, det är inte festets mittpunkt, men av en anledning.
Men jag kan förstå henne också, för att jag kan tänka mig att det spreds ju också kanske lite snack på festen att oj, prata inte med honom där. Han är säkert farlig. Och så vidare.
Är han från Jakobsberg? Ryktet i. Ja, men de såg ju på min klädsel. Han fattar ingenting.
Nej, precis. Och då vill väl inte hon prata
varför
med
dig? Varför finns det serveringspersonalen vid bordet?
Men att du var kvar ens.
Ja, men ska ju bjuda... Det är gratis.
Och Jakob väl.
Mat och drycken var gratis. Maten var... Jag fattade ingenting. Till och med baren var gratis.
Ja, otroligt.
Det var helt orimligt i min värld. Att de bjuder alla som... Det är ju 200 pers på den här festen. De bjuder. Och sen har de då, i och med att det är lite så finare kvarter, då har de ett honnörsbord där han, studenten själv, sitter vid honnörsbordet och hans släktingar, mormor, farmor, pappa, mamma. Jag har aldrig sett släkt på en studentfest. Det är ofta i någon källare med så här smörpapper på
en gammal industrilokal.
Gammal pingisbord har fått rullas undan. Och så är det är den typen av fester man har varit på. Det är ingen släkt som dyker upp, det är bara fylla liksom. Så den här största valtfesten var ju liksom märklig. Jag kände mig så oerhört fel.
Men kunde du när du såg Störst av allt känna att...
Revanschen?
Det vet jag inte. Vilken revansch menar du? Att du nu sitter och tittar på
en
fest.
De ser inte så jävla lyckliga ut och de är inte så lyckliga kanske.
Nu skrattar ni inte längre va? När ni är döda.
Det var, tog 20 år.
Du var den enda som satt och jublade när du fick se slutscenen när han mörsade ner. I din Hawaii-skjorta.
Då får du inte prata med mig.
Vad tänkte du prata om då?
Alltså, vad jag tänkte prata om? Jag är fortfarande helt fångad av den där stridsvalen. Har ni läst om stridsvalen?
Jag har inte läst ett ord om stridsvalen.
Du fångade av en stridsval?
Ja, jag har helt snöat in på det här. Norska fiskare för ett par veckor sedan var ute med sin fiskebåt. De hade sett en vit val som verkade vara mer eller mindre nyfiken på människor. Så de åkte ut. Valen kom fram till dem. De kunde klappa valen. De kunde till och med mata valen, och det här är då unheard of i valsammanhang. Valar är inte
det är ute i
så
det
kontaktsökande. Ja, det här är i havet utanför Norges kust. De tittar närmare på valen, ser att valen har en sele på sig. En kamerasele.
Aha. Ja, nu börjar
det. Som de tar av valen. Och där står det på ryska property of Sankt Petersburg. Som då skulle kunna vara en ja, någon slags
spionval.
Ja, en stridsval. Den här valen har väl då simmat in och eller simmat runt kusten för att registrera. Med sin kamera så har sedan militärerna tagit hem valen. Det var en tam val helt enkelt.
Som är uppfostrad i Ryssland.
Ja. Uppfostrad i Ryssland och där de har gjort en tam. De tog av selen förstås och nu är den här valen då fri. Och fortsätter att simma runt där. Och det är väldigt många turister som är där nu och vill klappa valen och kela med valen, och valen tycker att detta är toppen. Och det som fick mig att börja tänka på det igen, det intressanta är med de här stridsdjuren, det här är inget nytt att de använder djur.
Och då menar försöker jag inte, använda djur?
Ja, jag försöker använda. Hannibal gick ju över, tågade över Alperna med elefanter, det är inte riktigt samma sak.
Nej.
Men i andra världskriget så försökte ju ryssarna, de hade problem med tyska stridsvagnar. Mm. De kom inte åt dem. Så de tränade hundar att springa in med minor att lägga under stridsvagnar. För stridsvagnarna är då, eller pansarvagen, är hårda runt om men inte riktigt lika skyddade underifrån, därför att där kommer det ingen skott i vanliga fall. Så de tränade de här hundarna att springa in under tyska stridsvagnar.
Aha.
Med minor som de sen släppte. Hundarna sprang iväg och då kunde de fjärrdetonera minan och så sprängde stridsvagnen. Problemet var bara att de här ryssarna hade inte tänkt på att hundar har ett känsligt luktsinne. Och ryska stridsvagnar som de hade tränat på, de går på diesel. Tyska stridsvagnar gick då på andra världskriget på bensin. Luktade helt annorlunda. Så när hundarna fick minerna i munnen så sprang de ju de blev helt förvirrade och sprang tillbaka och la dem under ryska stridsvagnar. Så det här var inget bra experiment.
Nej, väldigt dåligt.
Nej, men det som fick mig att börja tänka på det igen nu, när jag hörde det här, tänkte att det är inte möjligt. Det kan inte vara möjligt. Många turister åker till Norge nu för att se den här stridsvalen. Den tama stridsvalen.
Mm.
Och den åker fram till båtarna och den blir klappad och den vill få käk. En turist ska ta med sin iPhone en bild på valen.
Yeah.
Tappar mobilen i vattnet. Tror ni inte valjäveln dyker ner, plockar upp mobilen mellan läpparna
och lämnar tillbaka den. Som en jävla apporthund.
Är det inte det sjukaste?
Verkligen.
En val!
Ja, och jag hade inte trott det om jag inte hade sett det på film.
Det finns på film alltså?
Ja!
Men alltså jag tänker att, nu så här myter, men att valar säger man har liksom en hjärna som en valnöt. Att de, alltså med stora jättedjur, men totalt superkorkade idioter.
Ja, möjligtvis.
Men det kan de ju inte vara då.
Inte just den här, inte den här valen.
Idioter, men alltså han, de har lärt han i Ryssland att åka till Norge och spionera på norska kustbevakningen.
Ja.
Apportera tappade telefoner. Det är ju liksom en hög... Det är en smart, det är en intelligent varelse.
Ja, verkligen.
Men för jag har hört om delfiner, de har ju försökt få att attackera stridsfartyg och sånt.
Just det.
De liksom sätter på dem små sprängämnen. Och
just det.
Jävligt deppig.
Ja, sjuka jävlar.
Men är det som självmordsbombar då?
Ja. Kamikaze delfiner.
Säger de till delfinerna?
Du får 72 delfinoskulder.
Nej, men säger de till dem att de ska liksom ta sig dit och sen när ingen anar någonting, då trycker de på knappen.
Ja.
Men hur, ja, men det är inte så svårt att simma in i den här bukten där det ligger massa amerikanska fartyg.
Men hur når de avtryckan med sina små sådana flipperfenor?
Nej, jag tror inte delfinerna själva liksom, utan det...
Men det måste jag väl säga åt, de kan inte spränga sig innan, utan det måste ju vara när de är på plats.
När du flipper?
Ja.
Först när du ser en amerikansk flagga, det är, ja, då...
Då trycker du på knappen och sen kommer de fram. Och sen så når den inte.
Fan,
de kanske måste vara två då, att en trycker på...
Så, en partner.
Ja, de är som ett tag team.
Hur många forskare tror ni har försökt... tyda delfinspråk. Och lära sig vad det betyder.
Det betyder ju garanterat.
De pratar ju uppenbarligen med varandra, ja, på något sätt.
Ja, verkligen.
Men det måste ju finnas massa forskare som sitter och spelar in och spelar upp och ser vad som händer. Jag hörde en podcast som handlade om ljud just. Som var jävligt spännande. Där berättade de bland annat om elefanter. Det var två saker som var oerhört ögonöppnande. Men framförallt de här elefanterna var att när du ser elefanter på naturprogram, även om det är Attenborough naturprogram,
ute i så, vilda, ja, savannen,
så har de alltid lagt ljud på. Det hörs nämligen ingenting när en elefant går.
Aha. Ingenting?
Det hörs ingenting. De har mjuka,
men man vill ha det här översta hatt.
Men vi tror, eftersom de gjorde så här i början när de gjorde naturfilmer, la de på ljud.
Aha.
Så tror vi att det ska låta så. Så när, om det inte låter någonting, då tror vi att det är något fel. Så de måste lägga på ju.
Ah.
Det var också en intervju med the sound engineer för the Olympic Games.
Okay.
Som var jävligt spännande. Låter ju inte spännande.
Nej, inte just när du pitchar in det så här.
Hur de gör för att micka upp olika sportevenemang.
Okay.
Bob till exempel.
Ja, Bob till exempel. Hur många mikrofoner de har, vart de sitter, vilken typ av mikrofoner. För att få, så spelar de upp exempel. Men det intressanta, och det var andra grejen som var nästan mindblowing. När du ser fem milen,
uh-huh,
och det är de skoter som är bredvid och du hör skick, 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 skick,
kalla kommer där.
Utbrytning. Det är inget ljud som finns.
Va?
De har ingen mikrofon med sig på den här skoten. De har en kamera.
Sen någon lägger på.
Det är en kille som sitter med en keyboard. Skick, skick,
skick,
och spelar ljudet. Det är sant, ljudet av skidorna som...
Ja, för han, det går annars inte, hade vi bara hört, hade bara hört skoten, ja, såklart.
Du hade ju bara hört en skoter. Du hade inte hört...
Otroligt.
Ska du, är det fem milen i helgen, Bosse? Ja. Jag ska ju ta med min Casio Roland, ja, D50.
Och så har de då i olika fören... Har de...
Och nu kör snabbare.
Exakt. Det är som så här folie i film, folieexperter som lägger ljud.
Jag ska bli rockstjärna, mamma. Och sen så...
Tanken var, vad blev du? Nej, jag kör bara Kalla, för hon har en speciell diagonalstil som... Men det där tar jag med mig. Elefanter låter inte.
Hur låter det i en elefants vagina?
Så här.
Tyst.
Ja, för en stor vagina.
Det hade varit ett sämre gig. Jag ska in och göra det här vaginaljudet för elefanten nu, eller mamma. Och bara sitta tyst.
Adam Alsing, vad kan man höra dig när man inte hör dig i Freakshow?
Oh, spännande fråga.
Ja,
man kan höra mig varje morgon i Energy,
ja,
där jag tävlar i vinnarnas pengar.
Just det.
Hur går det?
Det går bra än så länge. Jag tror jag är 28 på raken nu, obesegrad.
Va?
Ja.
Nej, 28 på raken.
Förra gången fick jag ju stryk 91 gången, tror jag. 92. Ja.
Han är väldigt bra på frågor då.
Ja, men det här säger en del om Energy-publiken också. Vill ändå säga det.
Ja, och så här var det på Mix och Riks också. På Riks var jag obesegrad 189 gånger på raken.
Ja, det är obehagligt.
Sen slutade jag.
Var det så?
Ja. Och så har jag podcast Adam och Company. Adam och Company, som man gärna kan lyssna på, som finns på Spotify.
Kul, tack för att du kom, Adam.
Fan, jag cyklar hit i morse.
Svinkallt.
Ja, det är till och med så att jag hoppas att någon har snott cykeln nu när jag kommer ut, så jag kan åka taxi hem. Så kallt var det.
En lila skottcykel utanför Bauer Media.
Ja.
Snor den.
Snart är det sommarlov. Tack för att ni lyssnar. Följ oss på Facebook. Det är framtiden, tror vi.
Det är det.
Freakshow är tillbaka nästa fredag. Som vanligt.
Vi utvecklas hela tiden.
Det gör vi. Enormt. Hej då.
Hej.
Hej.
Hej. Det var det avsnittet. Enda gången som Adam gästade Freakshow. Det var härligt att höra honom, tyckte jag. Strax innan han blev sjuk, Adam, så pratade vi lite om framtiden och jag sa hur roligt det var att sända med honom och Klara sa samma sak och Adam sa att det är ju i normala fall väldigt tufft att gå upp
på morgnarna såklart. Det här är ett slitsamt jobb, men han sa att så länge det är så här roligt, så länge det är så här kul varje morgon man kommer in och man går upp och tar sig till jobbet, så känns det som att man kan skriva på för att göra det här jobbet för alltid, livet ut. Och så blev det ju. Vi gjorde det för alltid. Vi gjorde det livet ut. Det blev bara så mycket kortare än vad vi alla hoppats. Från alla oss på Energy, från alla oss på Freak Show, från mig personligen, vi älskar dig kompis. Tack för allt. Det är en märklig tid att vara vid liv, och jag saknar dig. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa fredag. Show me how to love, maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.